Välkommen till ljudprogramblad för sensommartoner med Värmland Operas orkester under ledning av Erik Solén. Sensommartoner är en konsert som går på augustiturné till kyrkorna Skoghall, Sunne, Kristinehamn och Holmedal. I detta ljudprogramblad hör vi Björn Edouard som beskriver programmet och dirigent Erik Solén som ger sina personliga intryck av repertoaren.
Konserten inleds med Beethovens korta stycke Rondo a Capriccio i G-dur som hade opus nummer 129. Det är mest känt under namnet Der Wut über den verlorenen Groschen eller på engelska The Rage over a Lost Penny. Och Beethoven skrev det ursprungligen som ett rondo för piano. Trots det sena opusnumret är verket daterat mellan 1795 och 1798, då kompositören var i sin tidiga 20-års ålder. Han lämnade stycket opublicerat och inkomplett. Först 1828 publicerades det, vilket var året efter Beethovens bortgång, av Anton Diabelli, och han dolde det faktum att verket faktiskt var oavslutat. Det angivna tempot är allegro vivace. Under den tidiga delen av 1900-talet omarbetade den tjeckiske österrikiske kompositören Erwin Schulhoff stycke till orkester. Och det är detta publiken får höra under konserten. Därefter följer Wilhelm Stenhammars sentimental och romans i A-dur. När man då pratar om sentimentalitet i det här sammanhanget så handlar det inte om en smetig sentimentalitet utan snarare alltså sentimental i den bemärkelsen som lyrisk eller känslig. Stenhammar som levde mellan 1871 och 1927 föddes i Stockholm. Han studerade komposition för Emil Sjögren och kom även att framstå som Sveriges ledande pianist. Han utvecklade ett samarbete med Aulins stråkkvartett. Tillsammans framförde de pianokvintetter. Samarbetet gav honom en djupare uppskattning och förståelse för stråkinstrumentens natur. Romansen är en produkt av Stenhammars uppskattning för stråkar. Och som solist i konserten får vi höra Katarina Wang, som även är stämledare för andra violinerna i Värmland Operas orkester. Sentimental romans i A-dur komponerades 1910 och ingick ursprungligen i verket Två romanser för violin. Den andra romansen är noterad i F-moll och de två har skilda karaktärer. Efter en violinsolist är det dags för en sopransolist. För det nästa stycke får vi höra Värmland Operas sångerska Ann-Louise Lögdlund sjunga Wagners Wesendonklieder. Ann-Louise har ju sjungit många Wagner-roller genom åren, både på Värmland Operan och andra scener såsom Kungliga Operan i Stockholm, Göteborgsoperan och Malmö Opera. Hon har bland annat sjungit Brunhilde i operorna Valkyrian, Siegfried och Ragnarök, Brangäne i Tristan och Isolde samt Kundry i Parsifal. Under våren kunde man höra henne i titelrollen Aida på Värmland Opera och efter jul tar hon sig an Tosca av Puccini på samma scen. Men i sensommarkonserten är det alltså Wagner och Wesendonklieder som gäller.
Thank you.
Richard Wagner flydde från Sachsen 1849 efter majupproren i Dresden, då hans revolutionära aktiviteter också upphörde. Utfattiga lände han till Zürich och hamnade under den rike köpmannen Otto Wesendonks beskyddande vingar. Dennes unga hustru Matilde och Wagner inledde en nära relation, vilket inspirerade Wagner att påbörja komponerandet av musikdramat Tristan och Isolde samt sångcykeln Wesendonklieder, till vilken Matilde bidrog med texterna. De fem sångerna bär namnen Der Engel, Steh still, Im Treibhaus, alltså i drivhuset, Schmerzen samt Träume, varav Im Treibhaus och Träume utgör förstudier till Tristan och Isolde. Konserten avslutas med en symfoni. Denna gång en symfoni signerad Wolfgang Amadeus Mozart. Det blir Mozarts symfoni nummer 35 i D-dur med fyra satser, eller Hafner-symfonin som den också kallas. Stycket inledde inte sitt liv som en symfoni, utan snarare som en serenad som skulle användas som bakgrundsmusik vid adlandet av Sigmund Hafner. Mozart ville gärna återgälla den vänlighet som Sigmunds far, Sigmund Hafner den äldre, borgmästare i Salzburg, visat under Mozarts barndom, då han hjälpt familjen Mozart ekonomiskt så att de skulle kunna genomföra sina Europaturnéer med det unga underbarnet. Tillkomsten av den här serenaden var lite speciell. Under den här tiden, vi pratade om 1782, och det var samma år som Mozart fyllde 26 år. Under tidiga 1782, när den här beställningen kom, så hade han mycket att göra. Han hade elever och han gav konserter. Han skulle dessutom gifta sig med Constanze Weber och de två skulle ha en bostad. Så beställningen förmedlades av Mozarts far, Leopold Mozart från Salzburg. Mozart komponerade serenaden snabbt och skickade över den till fadern i Salzburg, där den också framfördes. Senare samma år, alltså 1782 i Wien, så skulle Mozart ge en konsert där han kom att tänka på den här serenaden och tänkte att den skulle kunna ingå som en ingrediens i programmet. Han skrev till fadern och bad fadern skicka över noterna till honom i Wien, vilket också skedde. När han sedan studerade noterna så överraskades han över den höga kvaliteten i musiken och bestämde sig för att utveckla den till en symfoni, vilket kommer att bli den 35:e symfonin, alltså Hafner-symfonin. Hafner-symfonin som vi känner den idag hade så sitt urförande den 23 mars 1783 på Burgtheater i Wien. Man kan idag beskåda det av Mozart signerade originalpartituret på Morgan Library and Museum i New York City.
Hej hej! Jag heter Erik Solén och jag är dirigent för dessa sensommarkonserter. Och jag tänkte prata lite grann om programmet. Programmet börjar med ett stycke av Beethoven som då från början var ett pianostycke som sen har arrats om då för orkester. Det här arrangemanget gjordes av en tjeck som heter Erwin Schulhoff. Då tycker kanske många att det här är ett väldigt tyskt namn. Men det var ju så. Det var ju beblandat väldigt mycket på den tiden. Det var ju andra landsgränser kanske vid dessa tider. Hur som helst, det här var en kille som var kompositör själv. Och som skrev en väldans massa. Men som då tillhör den här gruppen kompositörer i dessa regioner som utsattes för relativt mycket förföljelse för sin musik, som då kallades på tyska Entartete Musik, liksom lite urspårad musik, som då framförallt nazisterna då ville röja ur vägen, och de fick väldigt mycket problem. Han tillhör den skaran av kompositörer som då i tiden före andra världskriget utsattes för påtryckningar och förföljelse helt enkelt. Han skrev det här lilla arrangemanget som är sprudlande och roligt. Titeln heter ju den här ilskan över den förlorade, ja, femöringen kanske man säger på svenska. Det är faktiskt inte en titel som Beethoven själv skrev, kan man veta. Det har liksom blivit så. Den titeln stod på autografmanuskriftet men inte i Beethovens handstil. Det är någon annan som har kommit på det och tyckte det där. Vad Beethoven själv skrev att det skulle vara en Rondo alla Ingaria, som är egentligen en felstavning av, det ska alltså vara ungersk stil. Och vad är då ungersk stil när det är ett rondo capriccio i ungersk stil? Ja, den stereotypen då för ungersk musik är att det är, ska vara väldigt mycket hetta och glöd i uttolkningen. Temperamentsfullt helt enkelt, men aldrig egentligen ilska eller någonting sånt där, så att det, ja, det är någonting som har tillkommit efteråt. Vi får väl se hur vi spelar det, om man upplever glöden eller om man upplever ilskan. På alla sätt och vis ett väldigt trevligt öppningsstycke för den här orkestern. Därefter spelar vi en sentimental romans av Wilhelm Stenhammar, och det är den första i A-dur. Han skrev två stycken sentimentala romanser för violin, solo och orkester. Och det här är som sagt den första. Stenhammar för mig personligen har betytt väldigt mycket. För mig, jag jobbade under drygt 10 år i Tyskland. För mig var Stenhammar, det var som att komma hem. Jag spelade väldigt mycket Stenhammar och med min orkester där. Och det oftast gjorde jag i slutet av säsongen, precis bara för att väcka, verkligen suga på hemlängtaren som man fick där i början av juni, när man snart skulle få komma hem till ljusa sommarnätter. Och då var Stenhammar underbart att spela. Och det är, ja, för mig Stenhammar, det är så svenskt och så somrigt, och alla de här klischéerna om de svenska skogen och det suset bland löven, och det, man spelar det med en speciell sorts klang och sådär också i stråket, och det är ett väldigt, väldigt vackert stycke, och med en underbar solist från orkestern, så att det ligger mig mycket varmt i hjärtat. Det ska bli roligt att spela. Wagners Wesendonck lider i, det är ju 5 stycken sånger skrivna för Mathilde Wesendonck, och de här skrevs ursprungligen för piano och sopran solist, och sen har då det arrangerats för orkester av flera olika arrangörer helt enkelt. De vanliga arrangemangen är de som man oftast hör, de spelar inte vi. Vi spelar ett ganska egensinnigt arrangemang av en tysk kompositör som heter Hans Werner Henze. För de som är insatta i lite tysk modern musik så är Henze en relativt betydande kompositör. Han har skrivit väldigt många operor. Elegi för de älskande tror jag han heter på svenska, är väl kanske hans mest berömda i alla fall, som spelas oftast här i Sverige. Mer seriell tonsättare, alltså, det vill säga atonal och experimentellt och allt sånt där som man kan tänka sig, som man höll på och fipplade med på 50- och 60-talet. Det här arrangemanget är jättekul men jättesvårt, och innehåller oerhört många färger som kanske nästan mer för tankarna till Mahler på vissa ställen. Men det sätter verkligen sin egen lilla färg på det hela, så att har man hört de här jättemånga gånger i den klassiska instrumenteringen så är det värt att komma bara för det. För att det ger en extra kolorit till det hela som är spännande helt enkelt. Det är som om man har, om någon annan, om man har läst en bok och så har man läst det många gånger, så får man höra någon annan som läser upp boken. Då kommer den personen lägga betoningar på något annat ställe och kanske färga meningarna på olika sätt, och så får man plötsligt en annan upplevelse av samma bok. Och det är lite så det funkar med det här också. Så att det är väldigt, väldigt spännande tycker jag. Det här är också 5 sånger som passar vår sopransolist Ann-Louise Löglund som hand i handsken. Så att det gör det extra roligt. Till sist så spelar vi Mozarts 35:e symfoni, Hafner-symfonin, i D-dur. En absolut favorit från min sida. Jag älskar den här symfonin, den är så himla bra. Liten kuriosa är att man tänker så här, ja, Mozart, det passar ju den här orkestern perfekt, det är precis den besättningen med dubbel träblås och två horn och två trumpeter. Men det är faktiskt så att det här är nästan den enda symfonin som där alla får vara med och spela, det vill säga där både flöjter, oboer, klarinetter och fagotter är med. Det är alltså bara en symfoni han har skrivit där hela träblåset får vara med och spela. Annars är det alltid så att oboerna är inte med, eller klarinetterna är inte med, eller så är det bara flöjt och fagott och sådär. Till exempel de berömda symfonierna, G-moll-symfonin nummer 40 och även den stora Jupiter-symfonin 41, det saknas då några instrument för att det ska vara ett komplett träblås. Det tänker man inte så ofta på, men så är det. Så det här är den symfonin där alla får vara med och spela. Och då är det ju kul att vi spelar den. Så alla får vara med. Väldigt sprudlande, optimistisk symfoni som verkligen är rolig att spela och rolig att lyssna på. Man märker här att det verkligen var nästan lite ceremoniellt. Det är högtidligt men samtidigt sprudlande. I alla satser egentligen. Andra satsen är ju naturligtvis lugnare, men det finns en innerlighet där som är så typiskt Mozart. Och sen kommer tredje satsen som är då, där ser man verkligen framför sig hur 1700-tals hovet går fram och bugar och dansar sin menuett och så kommer det stora insatser med pukor och trumpeter, men det finns hela tiden den här 1700-tals sirligheten och det höfiska som kommer slår igenom hela tiden. Och sen fjärde satsen är bara fyrverkeri från början till slut. Jätteroligt, jättekul att spela och underbar musik.
Du har hört ett ljudprogramblad för sensommartoner med Värmland Operas orkester under ledning av Erik Solén. Vi hörde Björn Edvard som beskrev programmet och dirigent Erik Solén som gav sina personliga intryck av repertoaren.